Mårten Nyhlén, välkommen till Öppet sinne.
Tack snälla.
Härligt, det här är ett samtal som jag har sett fram emot att ta.
Ja.
För du har stått på min lista att bjuda in. Så har du funnits där en liten stund. Men det är vissa människor som, jag vet inte varför, jag har bara avvaktat lite och väntat. Men sen delade du det här inlägget på Instagram.
Ja.
Om att du är på G med egen podd, och då kände jag, nej, nu är det fan dags att komma till Öppet sinne. Och här sitter du.
Det tycker jag låter bra. Ja, det här är fantastiskt. Det finns en tid för allt.
Ja, men det gör ju det.
Mm.
Det är verkligen det gör. Men jag tänkte att vi hoppar in lite på så här, alla, jag tror ju att alla, jag tar för givet att alla vet vem du är, vad du gör, du håller på med träning, du har varit med i Biggest Loser, hur många säsonger?
Jag var med 4 säsonger.
4?
Ja.
Hur känns det att bli jättetjock mellan varje säsong och sen gå ner?
Ja, det, jag har väl nog alltid varit i samma form ungefär, men ja, jag ser ju till att de andra gör resor i alla fall.
Ja. Hur känns det att jobba med det programmet och jobba under, det, liksom, under den premissen och få in de här människorna och hjälpa dem på den här resan? För det är en väldigt tuff resa för många.
Ja, man får inte glömma att det här är ju ändå ett tv-program där de har en idé, en programidé som man ska följa. Och jag jobbar ju med människor. Jag har alltid jobbat med människor på ett eller annat sätt. Och när man då får in de här där man kanske lägger väldigt mycket fokus på vikten. Jag kommer lägga fokus på människan. Det handlar ju om det här som liksom att skapa resultat, men resultaten, de behöver ju ske överallt. Just där uppe i knoppen, inne i hjärtat. Man behöver känna att man mår bra. Och det här med att jobba med hälsa och framsteg och så, det handlar mer om den här känslan i min värld. Att må bra på riktigt.
Jag håller verkligen med dig, för jag vet att när jag jobbade som PT så upptäckte jag att det var väldigt många av kunderna där det fanns någonting annat. Och man insåg att det kanske var missnöje på jobbet, det kanske var någonting i allmänt bara vänner eller någonting som var en kugg i hjulet på något sätt för att verkligen få dem att få den här riktigt ordentliga, vad ska man säga, självkänslan och att kunna jobba på ett annat sätt. Och när man kunde komma förbi det, då blev det en riktig eld och då började de verkligen jobba på riktigt, för då började de också tro på att resultaten kan komma istället för att vara stoppad av de här hjärnspökena.
Ja, absolut. Och sen tror jag ibland att människor vet inte riktigt vad de vill, utan Nej. Det kan vara så här, jo, men bara jag går ner 2-3 kilo så kommer det kännas bättre, bara jag blir lite starkare, bara jag blir lite snabbare, men det handlar ju egentligen om att må bra. Sen ska jag återgå till en ganska kul grej. Du sa att de flesta antagligen vet vad jag gör. Jag vågar mig påstå att det är nog ingen som vet vad jag gör.
De vet att du är tränare, men inte är detaljrikt vad det är du gör för någonting.
Nej, jag brukar summera mitt liv med en film, men den kan vi inte visa här. Men det, ja, jag gör lite allt möjligt.
Mm. Vad är hemligheten då? För de som inte vet.
Jag tror att det är att jag gör väldigt mycket olika saker, men någonting som alltid följer med är att jag försöker ha roligt. Och just det här, som oavsett, nu har jag börjat liksom hoppa med häst. Jag hittar nya saker hela tiden. Förra året så började jag surfa. Just det här, att försöka liksom skapa ett bra liv.
Du låter exakt som mig. För jag har faktiskt en grej som jag har delat med mig i min podd många gånger. Det är att jag vill lära mig en ny sak varje år.
Ja.
Sen kan det vara egentligen vad som helst. Ett år var det handstående, ett år var det meditation, ett år var det fokusera på Wim Hof, jag lärde mig Rubiks kub, jag lärde mig att spela Go, en gång började jag fokusera på aktier. Så att jag tar alltid en ny sak varje år och försöker bara applicera in det i mitt liv. När jag startade podden så var också koncept, eller min tanke var att jag ska bli bättre på samtal, jag ska bli bättre på intervjuer.
Ja.
Och det har varit ett bevis för mig själv att så här, alla små mål som jag lyckas åstadkomma är ett bevis på att jag kan åstadkomma mycket mer. Så jag brukar använda det där för att hela tiden bara fortsätta att motivera mig själv. Som i ditt fall, om man fan kan lära mig surfa, då kan jag lika gärna hålla på med hästhoppning, jag kan hålla på med häpstest och då kan jag göra det här. Och så blir det en spiral av positivitet. Det är så jag upplever det i alla fall.
Men jag tror också på det. Jag tror att vi behöver göra mer saker som vi mår bra av. Göra saker som får oss att känna oss glada, nöjda. Så här, den här bra känslan inuti. Och det är, jag pratar mycket om leenden och jag vill skapa leenden. Jag anser att leenden skapar fler leenden. Så varje morgon gör jag så här, jag tänker en positiv tanke, jag gör en positiv handling. Och det kommer påverka hela min dag. Men just det här, att hela tiden hitta saker som man känner är roligt, som utvecklar oss, det tror jag är en väldigt bra grej.
Vad hade du för positiv tanke idag, om du vill dela med dig av den?
Ja, jag har inte så många hemligheter. Jag har några stycken, men de ska vi inte ta här. I morse så var min positiva tanke att jag är precis klar med ett projekt som vi har filmat. Och det kändes som att det är klart, på ett sätt så är det ju inte kul att vi är färdiga, men på ett annat sätt så kändes det väldigt bra. Och det projektet, ja, det släpps ju sen så att folk kommer få reda på det då.
Det är lite hemligt än så länge.
Ja, men fasiken, det är ju så här, man ska ju inte ta med sig sån här grej till en podd, men fasiken.
Men det var en del av tanken i alla fall.
Ja, exakt. En liten cliffhanger kanske.
Ja. Ja, men spännande, för du är ju en person som har, det känns som att du har väldigt mycket projekt runt omkring dig. Och när blev du mer så här projektbaserad? För jag tänker från början började väl mer att du var PT och sen öppnades en dörr och sen dörr på dörr på dörr.
Ja, det skulle man väl säga. Jag var nog en ganska så här introvert person i början. Jag är väldigt blyg, pratar inte. Det här som idag, att jag åker, normalt föreläser jag kanske 50 dagar per år. Mm. Inte nu då i de här tiderna, men normalt. Men det skulle jag aldrig ens kunna tänka mig när jag var yngre. Jag kunde inte ens ställa mig upp och prata inför två personer. Jag kunde inte presentera mig i skolan. Jag tyckte det var superjobbigt. Inte alls som du som skådis där vid 6 år i ålder. Mm. Men jag tror att det, för mig så hittade jag någonting som hjälpte mig. Och det är syfte och varför. Och jag har ju alltid haft ett varför. Liksom att jag vill hjälpa människor. Jag vill jobba med människor. Och sen när jag kom in i den här hälsosvängen så blev det ju ännu mer uppenbart att jag kan hjälpa människor. Och då blev det som, det här är det jag ska göra. Men jag gör mycket saker och det är ju det här, jag tror att gör man en grej eller om man stannar kvar i samma så kommer man inte vidare. Utan för mig så tror jag väldigt mycket på det här som att keep moving, att man håller sig i rörelse. Vi ska utvecklas, man vet aldrig hur mycket tid man får på den här jorden så att det gäller att göra det bästa av det.
Ja, nej men verkligen. Jag brukar säga att jag är nöjd ifall jag dör med ett projekt som jag inte hann slutfullfölja.
Ja, då har du alltid någonting på gång. Det är ju bra.
Ja. Men jag tror också att det där är viktigt. Men jag tycker det är lite intressant det här med att säga att du var introvert. Mm. När började det vändas och vad var det som gjorde att det vände?
Ja, exakt. För att hoppa tillbaka till din förra fråga där. Så det hände ju såklart någonting när jag valde att börja med jobba med tv. Det var 2010 om jag inte minns det fel. Jag fick frågan att jobba med Biggest Loser-programmet. Jag sa nej direkt. För att som PT har man ett tystnadsplikt. Så det kändes inte alls så bra att jag skulle då prata i Riks-TV om mina kunder. Men samtidigt då hade jag en supergrym person med mig. Som heter Tanja Djelevic. Som jag fick dela första säsongen och tredje säsongen av Biggest Loser med. Och vi snackade ganska mycket och kom fram till att gör vi det här så kan vi nog hjälpa fler människor. Det handlar inte bara om de här deltagarna utan också om de här tittarna. De här tittarna som kanske sitter och som känner att ja, men jag vågar inte försöka, jag kan inte, det går inte. Att man istället liksom förstår att okej, vi behöver alltid försöka. För försök är alltid början till att lyckas. Mm. Och sen det här är som att man behöver inte göra allt för att lyckas. Man behöver bara göra ganska rätt. Eller hur?
Det är en bra start. Ja. Hur har responsen varit? Jag tänkte, eller vi tar responsen första säsongen. Vad fick du för respons då efter din medverkan?
Jag kände att det var, ja, det öppnade upp väldigt mycket grejer. Framförallt så lärde jag mig väldigt mycket grejer. Just det här som att gå från att kanske inte vilja stå framför en kamera. Jag hade ju faktiskt jobbat 5 år som stuntman innan. Och då hade jag jobbat med film och tv, reklamfilm, live-uppträdande, allt möjligt sånt. Men då var man ju oftast lite dold. Mm. Man skulle antingen vara en stuntable eller skulle man göra farliga grejer som någon annan sen tog credden för. Så att, men just att kliva fram, för mig var ju lite grann så här småjobbigt tyckte jag först. Men mitt varför, det var ju anledningen. Så att det blev ju, jag är alltid en sån här, när jag väl gör någonting så gör jag det 100%. Det finns det som inget. Jag kan stå och vela och jag kan stå och fundera, men allt jag går in i är liksom alltid helhjärtat. Jag kommer aldrig göra något annat.
När började du utforska varför? För det här är någonting som jag upplever att ganska många faktiskt kan missa. Mm. Och det är en väldigt viktig punkt.
Jag kan backa tillbaka till det här. Precis när jag fyllde 18 så började allting för mig. Jag hade en ganska stökig tonårsperiod. Där jag liksom, i Karlshamn kände att jag liksom hamnat i någon form av jättestorm. Och jag kallar den här perioden som mitt livsstorm. Samtidigt kan jag kalla den här perioden som en identitetskris. Det vill säga att jag liksom försökte hitta mig själv. Och jag letade överallt och jag kände som att jag inte passade in. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vad jag skulle vara. Och precis när jag fyllde 18 så mötte jag ett citat. Ett citat som George Bernard Shaw myntade någon gång i tiden. För att han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det här citatet förändrade mitt liv. Mm. Just det här ordet skapa. Att jag liksom, livet är inte förutbestämt och saker blir som det blir. Utan jag kan faktiskt påverka. Jag kan faktiskt förändra. Jag kan skapa. Och där börjar jag fundera väldigt mycket över mitt varför. Jag kallar det ofta ett tänk om. Att man allting startar med ett tänk om. Tänk om jag kunde. Tänk om jag kunde förändra. Tänk om jag kunde lyckas med. Tänk om jag kunde skapa. Och det här tänk om, eller alla de här tänk om jag ändå haft hela vägen. De börjar jag fundera över. Och för att jag skulle liksom kunna liksom få det här att hända så behöver jag lägga till att göra. Jag kunde inte låta de här stanna kvar som önskningar och drömmar. Utan jag var tvungen att göra någonting. Och då när jag väl gjorde, då är det bra att man har med sig ett varför.
Mm.
För att annars är det svårt, speciellt när det blir motigt, när man känner att det här känns inte så motiverande längre. Har man då ett varför, så tror jag att det är enklare att fortsätta kämpa.
Jag tänker på just citatet från Bernard Shaw.
Mm.
Det är väldigt djupt och kan vara kanske för alla inte lätt, jättelätt att förstå.
Mm.
Men du var 18 år och den fastnade så pass hårt.
Mm.
Hur har du fortsatt jobba med citat eller filosofi eller att läsa? Är det någonting som är fortlöpande hos dig eller hur ser det ut idag?
Ja, jag tror att det är så här. För mig så tror jag att jag jobbar väldigt mycket med enkelhet. Jag tror ibland att vi människor, vi komplicerar saker. Vi gör saker svårare än vad de egentligen behöver vara. Och just det här citatet, det här ordet, det är väl egentligen så här. Det är klart att beroende på vad man står i livet, vad man står på, vilken plats man står på, så kan man uppfatta saker olika. Men den platsen jag var då, det var liksom längst ner på botten. Jag hade som ingenting som jag kände var positivt, jag kände att ingenting var ljust, utan det här blev ju någonstans någonting som kunde ta mig därifrån. Så att för mig där, just det här ordet att skapa, det gav mig hoppet att jag kanske kan ändra på saker. Det är inte bara det att jag hänger kvar här och så hoppas jag på att min tur ska komma, liksom den här stunden när allting förändras. Utan då börjar jag fundera, så här, men jag behöver ju faktiskt liksom ändra på saker hos mig själv. Jag behöver faktiskt göra saker själv för att jag ska få saker att ändras. Och idag pratar jag om någonting jag kallar för landet samma-samma. Den här trygghetszonen där vi kan guppa omkring och saker är som de alltid varit. Och vi gör saker på samma sätt som vi alltid gjort. Men när vi lämnar landet samma och faktiskt lämnar den här trygghetszonen, då kan ju saker bli annorlunda. För det är ju förändring som skapar förändring. Förändring som skapar förbättring. Och vi behöver någonstans förstå det som att saker är inte förutbestämt. Det är såklart, det finns säkert någon där ute som tror på ödet och så här. Och, ja, jag ska inte säga att det inte är så, för jag vet ju inte det. Men jag kan säga att det finns väldigt många saker vi kan påverka. Det finns väldigt många saker vi kan skapa och ändra på. Och det är där vi ska sätta vårt fokus. Smack!
Nej, men jag tycker det är skitbra. Jag älskar det, för... Återigen, det känns lite som att vi tänker väldigt lika där. Mm. Jag förespråkar också väldigt mycket just det med att vi måste förändra oss. Att jag upplever att väldigt många kräver att världen ska förändras, men ingen vill titta på sig själv. Nej. Ingen vill titta på sin egen förändring. Vad kan jag göra? Och min åsikt, precis som du har summerat, det börjar hos en själv.
Mm.
Om du kan förändra dig, kanske världen kan haka på.
Ja.
Men jag tror inte att världen ska förändras först och sen ska man liksom glida med det där. Utan jag gillar verkligen tänket. Och jag vill bara tillbaka lite till när du var 18 och du säger att du var liksom på botten där. Vad var det? Får man gå in på vad det var?
Ja, absolut. Jag snackar om det här idag. Jag föreläser. Jag jobbar idag med det som alltid från Friends. Jag jobbar med Generation Pep. Jag jobbar med ungdomar som kanske har liksom hamnat lite på glid eller känner att de behöver mer stöd. Det stödet som jag önskar att jag hade fått kanske när jag var yngre. Jag kände ju det som att jag försökte hitta mig själv. Och den här perioden, den här stormen var nästan 3 år. Så det var inte jättelång. Men för mig så var det ett krig som pågick varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund. Och jag kände som att jag passade inte in. Och det enda stället jag kände att jag kände mig lite trygg på, det var det som när jag hängde på stan med mina kompisar. Så att jag, liksom, min far han var elitlöpare, min morfar var elitbrottare. Jag hittade ju precis som du också kampsporten väldigt tidigt. Och som sagt, när man hängde på stan som tonåring och kände att man var bara skräp, då var det så här, den enda gången jag kände att jag var riktigt jäkla bra på något, det var det som när vi var ute och stöka.
Mm.
Så att det är folk som är kanske från Karlshamn eller från Blekinge som är i min ålderskategori, de tror ju att de känner oftast till mig, men de känner till en annan person som jag absolut inte är idag. Mm. Men å andra sidan så kan jag inte säga heller att jag ångrar någonting jag gjort. För att det här har ju ändå format och skapat mig till den jag är idag. Så alla saker jag har tagit med mig har jag ju tagit lärdom av. Och liksom, skulle jag få hoppa tillbaks självklart, då skulle jag ju gjort andra val. Men idag så är det saker jag kan hjälpa människor med. Och jag tror också precis som att jag önskar verkligen att jag hade fått mer stöd när jag var yngre. Att jag hade kanske sprungit in i någon eller någonting som hade kunnat hjälpa mig att tänka annorlunda. Att kanske förstå att det här hjälper inte, det tar det inte framåt.
Mm.
Det här är någonting som bara trycker det längre ner. Men just det här med det som att det... Jag tror, för mig så var det så här, det krävdes inte så mycket för att jag skulle komma ur det. Men däremot så var det ju jag själv som behövde bestämma mig. Att jag ville inte fortsätta ha det så här. Utan jag ville liksom göra ett försök. Och det här med det som att man hittar någonting som ger en gnutta hopp. Ibland är det det enda som krävs.
Mm.
Och för mig så var det ett citat. Det var ord som, för någon annan kanske det är som, fasiken vilket schysst citat. Men för mig så förändrade hela min värld, hela mitt liv. Och det, jag tror ibland inte att det krävs så mycket. utan det här är också en av mina anledningar varför jag då vill jobba framförallt med ungdomar. Jag jobbar ju med människor som är äldre också, men just det här att jag vill finnas där, jag vill kunna möta människor. Ibland så är det så här, vilken tur att jag träffar den här personen just då. Mm. Man vet aldrig. Det är just den här grejen, det som att ibland kan det vara som att du säger hej till någon, ibland kan det vara att man bara möts och börjar snacka, ibland kan det vara att man kanske väntar och bjuder in någonting på podd och så helt plötsligt händer det.
Alltså,
det kan vara vad som helst, och jag tror att man kan lära sig saker av alla människor man möter om man bara lyssnar.
Mm.
Och det är det här, livet handlar om att lära sig, livet handlar om att utvecklas, livet handlar inte om att stanna kvar på samma, utan jag tror att vi är värda mer. Mm. I värde av att få skapa ett bra liv.
Det finns en guru i alla, har du hört det?
Nej, men det var ju en bra grej.
Ja, ja. Det är lite på det du var inne på. Ja. Man kan lära sig någonting av alla.
Ja.
Och det är verkligen, jag upplever själv att alla, det finns en guru i alla. Alla kommer ha någon form av visdom att ta med sig.
Mm.
Jag är också ett jättestort fan av citat. Mm. Jag älskar citat, jag älskar att läsa filosofi. Jag snubblade över Tao Te Ching här ganska nyligen av Lao Tzu. Och det var en mening där som bara fastnade totalt hos mig, och det var: slipa kniven för mycket och den blir slö.
Ja, det är ju klart.
Och jag började applicera den på allt helt plötsligt. Med typ, jag kan övertänka ibland lite för mycket. Mm. Och jag började bara se hur jag ofta kunde slipa den där jävla kniven lite för mycket. Och jag var så här, det här är helt sjukt. För det är ett så simpelt citat. Det är så enkelt.
Mm.
Men det gick att applicera på så otroligt mycket.
Mm.
Och det är det där, lite som du säger, jag upplevt det själv, vissa citat har landat hos mig vid rätt tillfälle vid livet, vissa böcker har hamnat hos mig vid rätt tillfälle, och det har verkligen skapat en förändring, att man kommer till insikter, och det är det jag upplever att du har gjort. Det var en insikt, och det var det som blev katalysatorn för din egen förändring. Och jag tror det är därför du också tar med dig det här, alltså om PT, att du är medveten om att det krävs att hitta den här lilla grejen som kan tända gnistan hos människan.
Mm.
Och jag tror tyvärr att vissa PTs missar det.
Mm.
De är istället att här har vi ett schema och det här kör vi på, för det lärde jag mig på en utbildning, så ska du svettas och ska du typ kräkas. Istället för att kanske fråga, hur mår du?
Mm.
Hur ser det ut i livet? Och sen hitta den här detaljen som får någon att starta sin egen förändring.
Ja, och vi jobbar ju ändå med människor. Man behöver ju någonstans bli bra på att analysera människor. Att förstå var ligger behovet. Att inte bara utgå från sig själv, utan det handlar ju om kunden. Om jag jobbar som personlig tränare så handlar det om kunden. Jag behöver ju kunna göra en bra analys. Kan jag inte göra det, så är det väldigt svårt att ge rätt verktyg. Så att helheten är ju ändå som att man ska kunna som förstå. Jag tror att man behöver gilla och vara intresserad av människor om man ska jobba med människor. Och det här med PT, jag har jobbat nu som PT i 18 år. Jag jobbar väldigt lite nu, kanske jag brukar skämta och säga att jag gör 3%. Men jag kommer aldrig sluta med de där procenten. Mm. För att jag älskar jobbet. Det här är som också en utveckling för mig. Att hela tiden liksom fortsätta utvecklas vidare. Det finns alltid mer att lära. Och det är liksom, just när det kommer till människor, att man, när man jobbar som PT, det handlar inte bara om träningen. Det handlar ju om helheten, hur det som man förändrar beteende, vanor, självbild, hur man kan få en människa att tro på sig själv, känna styrka i andra saker. Och det är där tror jag att det handlar mycket om synsätt. Vi kan ju se på en situation, vi kan se på saker från olika synvinklar. Och det handlar ju då om att, kan vi titta på någonting, om det är en situation från 10 olika vinklar, då kan vi ju välja den som är bäst. Vi kan ju också välja den som kanske är minst dålig, om man vill se det så. Men just det här med det som att saker behöver inte alltid vara på ett sätt. Och det här med det som när man jobbar som personlig tränare också, där finns ju inte bara ett sätt som vi kan hjälpa våra kunder på, utan kommer ju alltid finnas flera sätt. Till exempel, ja men jag vill ha bättre kondition men jag kan inte springa för ont i ett knä. Ja, jag vill bli starkare men jag kan ju inte bli det för att jag har inte råd med ett gymkort. Du vet, att man fokuserar snett istället för rätt. Och då handlar det ju om, vårt jobb är ju att guida. Vårt jobb är ju att plocka fram arsenalen av möjligheter istället för som att låta folk stanna kvar i begränsningar. Och när man tittar liksom på de här möjligheterna, då finns det ju som, finns hundratals sätt vi kan jobba med. Så att det är, och sen så tror jag också att det gäller att anpassa. Att alltid anpassa efter kund. Det är inte bara det här som är målsättning, utan det kan vara det som andra saker som spelar roll, som utgångsläge, personlighet, vad man tycker om, hur man vill leva. Så att det finns så många saker man behöver liksom vara bra på. Och jag tror, innan jag liksom började bestämma mig att jag skulle jobba som personlig tränare och börja utbilda mig där, så började jag läsa psykologi. Och det är ju en sån grej som jag alltid sagt, att ska man bli bra på människor, då måste man lära sig förstå människor.
Mm. Vad är den största insikten du har fått av att plugga psykologi?
Att det finns alltid så mycket mer att lära, så man blir aldrig fullärd. Sen tror jag också, liksom, en annan insikt, det är liksom att aldrig göra saker svårare än vad de egentligen är. Mm. Att försöka liksom hålla det enkelt.
Dina egna största utmaningar när det kommer till att hålla din egen pepp hela tiden vid träning, vad skulle du säga det?
Ja, men jag tycker det är kul. Mm. Alltså jag tror lite grann, jag får ofta frågan som, ja, hur kan du motivera dig själv? Som, det är ju inte alltid roligt, men gör man olika saker? Vad är träning egentligen? Skulle man definiera ordet träning, så finns det ju miljoner saker du kan göra. Så för mig till exempel, när jag får frågan hur mycket jag tränar, då kanske det, ja, men jag kanske snittar 12-13 pass i veckan. Och då tänker folk, ah, jäklar. Men om man räknar på de 12-13 passen, eller 11-12 pass kanske det är på riktigt, då gör jag kanske, liksom varje morgon så gör jag oftast någon typ av träning. Jag vaknar väldigt tidigt, vaknar 4:55, 364 dagar om året. 365 och 366, då kanske det är 5:30. Ja, men då är jag så morgon. Men det är ju lite jag, det, som det står till mig i mina adoptionspapper, att barnet är extremt morgonpikt. Vaknar runt 5. Där bör ni ge honom mat, för att annars blir han sur. Och jag sitter idag som liksom så här, tittar på de här papperna. Hur kunde de veta att jag skulle vara så redan då så här?
Men, jag måste bara fråga, när lägger du dig?
Mellan 10 och 11.
Okej.
Och det är samma sak där, det är som att jag mår bra ifall jag får 6,5-7 timmar sömn. Mm. Sen ibland så behöver jag mer sömn. Och då kan det bli det som att jag sover 1,5 timme på dagen. Ibland så får man väl sova lite mer. Och då kanske jag lägger mig tidigare. Men jag vaknar som en jäkla klocka runt 5 varje morgon. Så att det här med det som lägger jag mig senare och jag behöver mer sömn, då är det kört.
Vaknar 5 ändå.
Ja, exakt.
Hur ser morgonrutinen ut?
Alltid att jag går upp och sen så liksom tar jag och äter någonting litet och sen så sticker jag iväg. Och då gör jag oftast någonting. Det kan vara en promenad, det kan vara liksom att jag liksom drar till gymmet, det kan vara att ta en löptur. Ibland så är det såklart att jag kan stanna hemma, men då gör jag något annat. Det kan vara andningsövningar, det kan vara vad som helst. Men jag försöker göra någonting fysiskt. Återigen så har jag det här med en positiv tanke och jag har en positiv handling. Mm. Och handlingen för mig, det är liksom att göra någonting fysiskt. Väcka kroppen, väcka knoppen, få cirkulationen att starta. Och jag tycker att för mig så är det här, det är mitt sätt.
Mm. Vad gör du för andningsövningar?
Alltså, ja, jag är nog inte superavancerad, utan jag försöker liksom andas. Jag försöker se till det som att jag lägger några minuter och får ner syret i magen riktigt. För det är ju lätt det som så här, när man drar igång och tempot går upp, att man kanske inte får ner syret. Och då blir man ju liksom, jag tror att kapaciteten för oss blir sämre. Mm. Men det här är någonting jag kommit in på ganska nyligen. Så jag är väldigt, väldigt intresserad, väldigt nyfiken. Just där också, liksom att jag har också en målsättning nu att försöka börja yoga lite mer. Och jag är definitivt inte någon yogakille, utan det här är någonting jag tror att jag vill komma åt andningen.
Mm. Jag började också med yoga för några år sedan. Mm. Det förändrade jättemycket.
Det är så.
Ja, samma veva också som jag upptäckte Wim Hof och började yoga med andningsövningar. Ja. Allting föll lite på plats för mig. Men yogan, det var ju verkligen, själv jobbat PT i 10 år. Var så här, jag måste yoga. Mm. Och så bara åren gick. Men till slut satt jag verkligen igång och det var helt otroligt. Nu har jag kommit av mig, ska jag erkänna, från både yogan och stretch typ. Mm. Men nej, det är helt fantastiskt. Alltså, jag tror att för dig skulle det ge jättemycket att komma in i det. Just för det är nytt sätt att röra på sig, ett nytt sätt att träna och verkligen få den här fokusen med andningen också. Den är grym. Mm. Det är tuff i början.
Ja, jag kör ju mycket rörlighetsövningar och så här, men just jag tror just det här att jag kommer nog uppskatta det. Jag tror du har helt rätt. Så att det är någonting. Nu har vi ju släppt det här också. Det är bara att köra nu.
Ja,
förra gången jag satt, då råkade jag säga att jag skulle lära mig hoppa häst. Och sen när jag sagt det, ja, då var jag tvungen att starta.
Ja.
Ja, nu är det yoga.
Nej, men det är bra. Och jag tänkte, du måste ju ha rätt mycket folk som ändå håller på med yoga omkring dig. Så du är väl inbjuden på lite olika ställen om du skulle vilja, eller?
Ja, jag är ett helt team idag. Jag har någonting som vi döpt till imready.se. Mm. Och där har jag egentligen samlat kompetens. Jag har jobbat väldigt mycket med så här internationella människor som är, det är allt ifrån atleter till att det är skådisar till att det är artister som ska ut på scen inför mycket människor som behöver ha en viss prestanda. Mm. Och där har jag liksom förstått ganska tidigt att man är inte bäst på allt, utan man behöver hitta den kompetensen och skapa bra team. Mm. Så att vi är ganska många nu. Jag tror att vi är uppåt en 26 personer ungefär. Och det är inte bara tränare då, utan det är ju även liksom beteendevetare, det är dietister, näringsfysiologer, människor som har kompetens men som ligger inom hälsosektorn. Och det här är någonting som jag tycker är superintressant, för det är ju samma sak där, att man samlar kunskap. Mm. Om man förstår saker bättre så blir man ju själv bättre. Och det är ju också så här, man kan ju applicera de här grejerna på sig själv också. Men återigen, liksom, jag gillar människor som kan mycket, men det behöver vara folk som också förstår att det handlar alltid om att titta på andra änden först. Att det är oavsett hur mycket du kan, om du inte kan analysera en människa och förstå människor, då blir det inte så bra. Då är det bättre att man bara skriver en skolbok och så lär man folk saker. Vi vill ut och jobba med liksom, människor, företag. Nej, men just det här liksom, är att få folk att förstå liksom, det här, det är så mycket vi kan förändra, så mycket vi kan förbättra. Mm. Och på enkla sätt, enkla smarta lösningar. Man behöver inte göra om allt.
Hur tycker du att träning och synen på träning har förändrats? 18 år som PT är lång tid. Jag vet ju bara hur mycket det förändras under mina 10 år. Men nu är det 6 år sedan cirka som jag lade ner. Men vad upplever du som liksom, stora förändringar inom träning?
Alltså det är supermycket förändringar. Alltså man kan inte ens jämföra det. Och det är ju också så här, förståelsen för träning. Den stora grejen tycker jag idag som jag gillar, det är liksom just det här holistiska synen på hälsa. Att ska man ha ett bra resultat, då kan man inte bara träna så hårt man kan och försöka liksom sköta maten. Utan idag så förstår vi liksom att hård träning kontra återhämtning, ja, det är där vi skapar resultaten. Vi behöver se över kosten såklart, men vi behöver också se till att vi liksom sover bra, att vi återhämtar oss, att vi inte stressar för mycket. Det finns så många saker. Så att jag brukar prata om hälsa som fundamentet. Fundamentet som ger oss förmåga, förutsättningar och kapacitet. Att det ger oss själva grunden. Vi kan skapa grunden, vår prestanda. Så att när vi väl, det vi gör, så får vi en bättre effekt. Det är så många som kanske börjar träna, så börjar de sköta maten och sen helt plötsligt svarar den här jävla kroppen inte. Och så blir man sur. Istället för att man liksom ser över de här sakerna. Och då får man kroppen att svara på ett bättre sätt. Och jag tror att jag förknippas nog ganska ofta med väldigt bra resultat. Det kan låta lite kaxigt, men det är så det är. Men det är ju för att jag har fattat helheten. Mm. Och det är det som jag tycker också, som idag så tycker jag att det finns så många duktiga tränare som är så mycket mer än tränare. Även om man kallar oss PTs så är det inte det. De flesta av mina kunder tror jag mer kallar mig kanske livscoach, mentalcoach. Nej, men så här, institution tror jag Petter kallar mig för någon gång. Nej, men det finns så många grejer. Men det är ju det här att man hjälper ju människor med någonting större. Mm. Och det är också det här som att förstå att ett resultat, jag har, är det någon som kommer in och säger jag vill se ut som Brad Pitt i Fight Club eller jag vill liksom kunna springa milen på någonting, okej, det kan vi lösa, men det är inte det viktiga resultatet, utan de viktiga resultaten, det är de som kommer upptäcka på vägen, så de kommer känna att wow, det här är på riktigt.
Jag blir lite stum här. Jag gillar verkligen tänket. Jag förespråkar just det holistiska tänket jättemycket. Mm. Och jag tror att det är viktigt. Alltså för att, just som du säger, folk kommer till en träning för att kanske uppnå någonting. Men jag tror att i slutändan så handlar det om att faktiskt förändra en människas mindset totalt. Mm. Mm. Alltså, och precis det som du redan har pratat om. Men, och upplever du någon gång att du möter motstånd i det, att du kanske får jobba mer med en person och till slut att det där kommer fram hos dem, eller känner du att du hittar det ganska snabbt hos människorna?
Det här är nog min förmåga. Mm. Jag hittar det ganska snabbt. Jag pratade faktiskt igår om just den här grejen, att jag är en jäkel på att kunna liksom analysera människor. Och det är också en sån grej som folk kan vara, ja visst, det här har vi hört förut. Men jag ska inte säga att jag alltid har rätt, men jag kan inte komma ihåg någon gång jag haft fel. Så att det är just den här grejen, det är någonting jag har. Och sen så också den här grejen med att man plockar med sig enkelhet. Mm. Att man också kan motivera någon. Säg att du har 100 människor som är törstiga och de vill ha ett glas vatten. Och du sätter kranen en mil bort och sen så ger de varsitt glas och säger, ja men det är bara hämta. Och istället att du har 100 människor som är törstiga och vill ha vatten, och så ställer du kranen precis framför dem, ger dem glaset att ta. Det är ju det här att kan man presentera lösningarna på enkla, smarta sätt, då kommer ju alla dricka. Mm. Det är ju mycket den här grejen, vårt jobb tror jag ligger i det här, liksom att förenkla, effektivisera, men ändå liksom få människor förstå att det här är görbart. Om man känner att det är görbart, då kommer man göra det. Men om man känner att målet är det som flera mil bort, då är det så många som känner men jag kanske inte, det är inte för mig, det är inte rätt. Utan det är precis det du säger, att det handlar om mindset. Det handlar om att ge människor förmågan, superkraften, att kunna skapa sina egna resultat. Att ge dem, att hjälpa dem att sätta fokus på var ska jag sätta mitt fokus? Var får jag mitt resultat? Detaljerna som inte kommer ge dig så stor skillnad, de kan vi lämna. Det här med att försöka leva det perfekta livet. Folk som försöker skapa perfektion, de kommer bli springande efter någonting som de väldigt sällan får uppleva, om de kanske ens får uppleva det en gång. Medan människor som istället försöker skapa balans, som försöker skapa bra resultat genom att titta på rätt saker, de kommer lyckas. Mm. Och det är så här, vi är bra på att komplicera saker. Och när vi börjar liksom göra saker lätta, enkla, då kommer vi, enkelhet är det som gör det enkla att lyckas. Vi behöver ha mer enkelhet i våra liv, tror jag.
Jag tänker lite på perfektion där, som du var inne på. Och det känns som att det är den största illusionen vi jagar.
Ja.
Och när vi väl upplever att vi är perfekta, så hittar vi en brist ändå.
Ja, det finns alltid något annat som är mer perfekt. Det är liksom, jag tror att det är också en sån grej. Vi behöver ibland bara liksom ställa om vissa saker. Mm. Och där har vi det här igen med synsätt. Att kan vi då se på en situation, kan vi se på en lösning på ett annat sätt, så blir den ibland kanske både bättre och ibland kanske den blir sämre också. Men vi behöver ju göra val. Varje dag gör vi massor av val. Om vi tänker 60-70 000 tankar per dag, det som, ja, eller vissa tänker kanske ännu mer. Hur många val kommer vi inte göra? Mm. Och då handlar det mycket om det här, som att våra val kommer ge oss någon typ av effekt eller någon typ av konsekvens. Vi behöver som bli bättre ibland på att välja bra. Att inte behöva som ställa så hårda krav på oss själva, att inte pressa oss så hårt, utan många människor tror jag glömmer bort det här med syfte. Mm. Att vad är syftet med det du gör? Som förr i tiden till exempel, när man sa så här, om du ska bli något behöver du träna så hårt du kan. De som inte klarar det, de kommer aldrig bli något. Idag har vi fattat att det handlar inte om att träna så hårt som möjligt, utan vi behöver ju träna smart. Du behöver liksom se över alla de här faktorerna som spelar roll för att ge dig resultatet efter ditt syfte.
Mm.
Och när man börjar titta på syftet, då kan du skapa vad som helst.
Tålamod. Det är någonting som jag också antar att du får förmedla. För det går ju också i det här ett syfte, men det kräver tid.
Mm.
För vi vet alla, även om folk kommer in och säger det klassiska, jag behöver gå ner 5 kilo på 2 veckor. Det kommer, okej, vi kan lösa det med bastu och hit och dit om du nu vill bara droppa det så. Men det är inte det resultatet de är ute efter.
Nej.
Tålamod, det kanske handlar om ett år, kanske handlar om 2, 3.
Mm.
Hur förmedlar du det?
Jag tycker man ska vara ärlig. Mm. Jag är en sån som alltid kommer vara ärlig med det. Däremot så tycker jag att man ska prata där lite grann om förväntningar. Om en människa förväntar sig mer, säg att du liksom vill ta dig från A till B, och liksom, när du liksom tar dig till B så har du gjort ett bra resultat. Om den här personen förväntar sig ett bättre resultat, så spelar det ju ingen roll om personen lyckas ta sig till B. Man kommer ändå känna att det blev ju inte så bra som jag trodde. Men om vi istället kan jobba med förväntningarna och se till att de inte är höga, utan att de kanske är lite realistiska istället, då kommer folk ofta känna att men det där är bra. Och det är ju det, folk kommer ju oftast att fråga mig, men vad är ett bra resultat då? Det är som om jag ska gå ner i vikt, upp i vikt, jag ska bli snabbare, jag ska bli starkare. Men Mårten, vad är ett bra resultat? Och det jag kan ge dem då, det är ju som att jag kan ge dem hela bilden. Det här är det vi kan göra. Det är jag ganska bra på också, kunna sätta upp en tidsplan. Men samtidigt så är det så här, det här tycker jag är realistiskt. För att jag tycker inte det som att det är realistiskt att gå ut och köra till exempel väldigt, väldigt hårt för länge. För då orkar man ju inte. Och då helt plötsligt kanske när man kört för länge, då lägger man av helt. Istället för att man försöker se hållbart på det. Att man har någonting, jag brukar prata om 2 lägen. Ett hårdkörningsläge och ett livsstilsläge. Hårdkörningsläget är ett läge du kan köra lite kortare tid, men där kan man sköta sig lite bättre, man kan pressa det lite hårdare. Men livsstilsläget, det är det viktigaste läget. Det är läget vi ska leva i längst. Det är där vi vill komma spendera vårt liv med mer tid. Och om vi inte liksom lokaliserar och skapar det, då kommer vi ha ett problem när det blir jobbigt i hårdkörningsläget. Så att det är en ganska bra grej att ta med sig, liksom att man skapar livsstil. Livsstil är inget vi får eller antar, utan det är någonting vi skapar, någonting vi kan påverka. Men att skapa det här livsstilsläget, det tycker jag är en bra grej. Sen kan man lägga in hårdkörningsläget ett tag, absolut. Skapa lite bättre resultat, kortare tid. Men jag försöker alltid förmedla det som, jag försöker vara ärlig och berätta det som, så här kommer det funka. Och jag kan liksom gå in på olika saker som till exempel genetik. Ja, men vi har olika kroppstyper, vi har olika förutsättningar. Så det handlar om att göra den här analysen igen. Vad är dina förutsättningar? Och när man berättar det, då kommer folk veta vad de kan förvänta sig. Och förväntningar kommer vara väldigt viktiga.
Jag får en känsla av allt som du berättar här, du är en så här pay it forward-människa. Känner du till det konceptet?
Ja, lite grann. Ja. Berätta. Det är, men
det är väl lite det här med att bara ge tillbaka. Mm. Och det känns som att det verkligen är det du gör. Och det kommer från en så pass genuin plats från dig.
Mm.
Att det är så här, för jag tänker, hela tiden jag hör det, jag vet inte, men jag tänker på dig som 18-åringen.
Mm.
Och att du hade gärna velat träffa dig själv på ett sätt.
Mm.
Och att du vill kunna ge det här för att du var, ja, men där du var då så var det kanske ingen riktigt som dök upp. Nu fick du ett magiskt citat.
Ja, visst, absolut.
Vilket skickade dig i rätt riktning. Men nu är din fokus är verkligen fan. Alltså, folk, jag vill hjälpa folk. Jag vill verkligen hjälpa folk.
Mm. Du har satt fingret precis på det. För det är ju egentligen det är ett av mina livsmål. Mm. Jag skulle inte jobba med det jag gör om jag inte hade haft det här målet. Samma sak idag. Jag är ambassadör för Generation Pep. Jag är ambassadör för Stiftelsen Friends. Jag är ambassadör för Beat Diabetes. För mig så är det här. Det är superviktigt. Jag jobbar med människor, jag älskar att jobba med människor och jag vill utveckla människor. Jag vill ge dem någonting som jag aldrig fick. Mm. Jag hittade det till slut, men jag tror att det är inte så svårt. Utan det här är som, kan vi göra det mer tillgängligt? Jag kan ju liksom inte möta alla människor i världen som behöver mig, men däremot så kan jag ju nå dem så här. Mm. Jag kan nå dem via liksom poddar, via tv. Jag jobbar ju med Aftonbladet nu, det som är Wellobi. Jag försöker att hitta sätt för att kunna hjälpa människor. Och du satte fingret precis på det. Det här är ett av mina stora mål. Ett stort syfte, ett stort varför.
Vad fick du höra när du var ung? Vad sa folk till dig? För jag kan tänka mig att du måste ha fått hört ganska mycket skit.
Ja, absolut. När jag växte upp i en liten by som heter Mörrum, utanför Karlshamn. Och vi var ju inte så många som såg annorlunda ut. Det var ju ganska tidigt. På den här tiden var det ganska mycket adoptioner från Korea, men de hamnade ju inte i Mörrum. Så att det värsta jag tyckte var, det var ju kanske inte så här, jag har mött rasism i alla åldrar, men jag har ju så här, varit ganska så egen, ganska stark. Men det som tog mest på mig tror jag var när äldre människor kom fram och så sa de så här, men fasken, du hör inte hemma här, du åk hem till ditt land, du vet, du jäklar liksom, snedögda människor liksom. Det var så här, det var massa konstiga grejer. Och idag så är det såklart, när jag jobbar med barn och ungdomar, när man pratar mycket om det här, som att vi är olika. Vi är samma, men samtidigt är vi olika. Alla människor är värda. Det handlar ju om det som att vi behöver ju få mer, speciellt då som när jag var yngre. Jag hade ju behövt ha den äldre generationen som visade oss vägen att alla människor är lika. Men det var ju det som kanske jag kände var jobbigast då när jag var yngre. Så det var liksom inte som liksom om man var i skolan och man hade någon skolkompis som sa någonting, utan det var mer det här som liksom när man var ute och så kom någon äldre fram. Jag har alltid haft respekt för äldre och då lyssnade man. Men återigen så tror jag att det lärde mig någonting. Och idag så är jag så här, jag vill försöka liksom förmedla den här grejen också. Väldigt viktigt liksom att alla människor är värda. Alla människor är värda att må bra. Vi behöver liksom bete oss på ett bra sätt, för att då kommer det spegla alla andra, det kommer spegla världen. Så att men när jag var yngre, det var ju liksom, jag ska inte säga att jag har haft en tuff uppväxt. Jag är världens bästa mamma, jag är världens bästa pappa, jag är världens bästa brorsa. Men man såg inte mitt krig, för det var på insidan. Och jag brukar säga det också, att jag kom inte från krig, jag kom inte från svält. Jo, det gör jag ju egentligen, men just mitt krig var på insidan. Och det är ju egentligen det. Man ser inte alltid på människor vad de har med sig, vad de bär på. Men däremot så kan man alltid ge människor någonting. Och det är det jag tycker är viktigt. Det är där vi ska sätta fokuset. Att man liksom, leenden kommer alltid smitta. Jag menar, är man vänlig mot människor så blir folk oftast trevligare tillbaka också.
Mm. Jag börjar med att släppa ut folk före i tunnelbanan eller att de får sätta sig innan. Det blir en väldigt fascinerande reaktion.
Ja, små grejer. Ja. Och det behöver inte vara stora saker. Med Friends så har vi liksom, vi har hej. Som ledord. Och det är ju det här som att ett hej kan öppna upp så mycket saker och kan betyda så mycket för människor som väl behöver det. Och det är ju det här som att, ja, behövs det inte, ja, men du förlorar inget på det.
Nej.
Så att det är ju sådana små saker egentligen som alla kan göra. Och jag tror att ofta är det de små sakerna som kommer spela störst roll. Ofta är det de små sakerna som kommer skapa de största glädjestunderna. Så att det här med det som att man behöver bli bäst i världen i något, att man liksom får sitt drömjobb, det spelar mindre roll. Jag tror att vi behöver fylla världen med mer små saker, små bra grejer. Mm. För då kommer vi kunna påverka på ett helt annat sätt.
Jag kommer komma tillbaka till det, men jag vill gärna fråga, vad var det inre kriget?
Jag känner idag, jag håller fortfarande på att analysera det, och jag tror att väldigt mycket kom från min adoption. Jag adopterades från Sydkorea. När jag var liten så hamnade jag på ett barnhem för att min mamma var ensamstående och hade inte råd att ha kvar mig. Och jag, på det här barnhemmet då, så var det vissa barn som hade turen att de fick bli bortadopterade. Fick komma till en ny familj, ofta i ett nytt land, men de fick chansen att överleva och skapa sitt liv. Och jag brukar skämtsamt säga att min mamma, hon snackar om mina stora kinder när jag var liten, men det var inte därför. Men jag blev utvald och skulle få komma till Sverige när jag var 5 månader gammal. Men jag blev jättesjuk och jag var undernärd, så att jag hamnade på ett sjukhus istället. Där läkarna säger att ja, men den här killen, han kommer inte överleva, så att ni kan cancellera adoptionen, välj ett annat barn. Men på något jäkla sätt så lyckas de rädda mig, så att 10 månader gammal var jag när jag kom till Sverige, ner till min mamma och pappa nere i Mörrum. Och jag tror att det är, såklart, jag tror att man färgas ganska mycket av det. Spelar ingen roll, liksom. Säg att du hamnar på ett barnhem. Jag menar, ingen vet ju vad som hände där. Jag menar, sen då, liksom, jag menar, du får flyga till ett nytt land och undrar varför kanske. Du är ju så liten, du har ingen aning. Så att jag, även om jag har haft en bra uppväxt och allt det här, så har jag alltid känt lite grann här, som att jag tror att man har sökt efter någonting. Och det var ju det som föll på platsen för mig när jag mötte det här citatet. Mm. Jag kände att någonting, det här, okej, jag kanske ska sluta leta. Jag ska börja skapa. Mm. Och det är det jag har gjort. Jag skapar mig själv varje dag. Genom mina val, genom sakerna jag gör, genom sakerna jag tänker, genom mina värderingar. Och jag har skapat en jäkligt grym person som gör jäkligt grymma grejer. Och det är ju lite det som jag tycker är så kul idag. Och för mig handlar det inte om mig, utan det handlar om det som det jag gör. Mm. Och det som jag kan liksom ge vidare till andra. Så att även om jag tror att det är många människor som har väldigt så här tuffa bagage. Alla har sina bagage, och det är nog ingen människa som har ett lätt bagage. Men jag tror att det handlar ibland om att ibland behöver vi släppa lite på det som varit. Vissa saker behöver vi såklart bearbeta så här, men vi behöver gå vidare och vi behöver ta vara på tiden här och nu, för ingen vet hur mycket tid vi får. Om vi inte värderar vår tid, hanterar vår tid bra, så ja, vad händer då? Ingenting.
Seneca har ett jättebra typ en historia om det, som det handlar om en man som går och kastar pengar omkring sig, bara bränner sina pengar, och folk tycker att han är galen. Mm. Men då ifrågasätter den andra personen, vad är mest galet egentligen? Att han bränner sina pengar eller att vi bränner vår tid? Mm. Pengar kan du tjäna igen, tid får aldrig tillbaka.
Nej, exakt, så är det ju.
Mm. Och det ligger väldigt mycket i det. Jag tänker bara lite, har du varit tillbaka i Sydkorea sen dess?
Vet du vad det sjuka är? Jag hade bokat resa. Jag skulle åka i april i år. Ja. Ja. Okay. Du förstår. Den resan blev ju såklart inställd. Ja. Jag kommer åka dit. Så fort de öppnar kommer jag sticka dit. Mm. Och det är liksom inte för att jag kommer söka rötter. Det är inte för att jag ska liksom sluta någon cirkel. Utan det handlar mer om att jag vill möta kulturen. Jag har en god vän till mig som sa till mig att du behöver åka dit. Och du kommer förstå vissa grejer med dig. Varför du är på ett visst sätt. Men det går inte att förklara nu. Och jag har ju tänkt så här, liksom att ja, men det här är någonting jag ska göra. Mm. Och återigen, när jag bestämt mig för något, då blir det så. Så att det är liksom, jag är alltid all in när jag bestämmer mig. Så att jag kommer ju åka, jag kommer vara en av de första som åker ner. Mm. Men det blir spännande, så att efter det så jag kommer höra av mig, jag ska berätta vad som händer. För det är jag har hört många historier att när folk kommer ner där, att de har känt att marken rör sig, någon har svimmat, någon har börjat gråta. Och jag säger så här, jag tror inte att det kommer hända mig. Men det är ju det här som är det spännande. Vi vet aldrig.
Nej.
Så att jag kommer åka tillbaka.
Men hur har du mycket koll på Sydkorea? För jag älskar sydkoreansk film nämligen. Jag är halvt besatt av det. Så jag undrar bara hur mycket själv du kollar på sånt för att så här, se.
Nej, jag är ganska obildad när det kommer till Sydkorea. Men jag kommer såklart läsa på innan jag åker. Och det är ju den här grejen också, som att när jag kommer ner, jag har ju förberett mig på det, som att folk kommer ju tro att jag kan snacka, och så kommer de säkert bli sura när jag inte kan svara. Mm. Men ja, jag får väl trycka upp en t-shirt eller någonting. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker att landet, kulturen verkar väldigt intressant. Och jag är en sån här människa som har varit på väldigt många platser. Jag gillar att åka runt och möta nya människor, nya kulturer, nya sätt att tänka. Och jag gillar inte att turista, utan däremot så gillar jag att besöka det på riktigt. Och det är det som jag vill göra. Nu har jag liksom lite guider och sånt där som kommer rikta mig rätt, men samtidigt så, det ska inte vara för uppstyrt. Jag vet inte riktigt vad jag kommer möta, jag är inte så påläst. Vi får se. Mm. Men det är såklart, jag tror att de flesta är så här, de kan mycket mer om Sydkorea än vad jag kan. Och jag är ju ändå liksom lite koreansk i blodet och utseendet i alla fall. Sen så brukar jag säga, jag är från Tellus, jag är från jorden. Vi är samma, det spelar ingen roll länderna, det är bara uppdelade gränser på något sätt.
Ja, men det är det. Jag håller med dig till 100%. Mm. Det där är en diskussion som jag har haft med mig själv väldigt många gånger. Vad är det egentligen? Mm. Det är en slump. Mm. Alltså det är verkligen en slump. Jag spelade in ett avsnitt där jag tog upp det. Jag hade kunnat vara en liten pojke i Soveto.
Ja, ja, visst.
Det är bara en hel slump att jag är den jag är. Halv spanjor, halv svensk, född i Stockholm och uppvuxen här. Men jag hade kunnat vara uppvuxen egentligen var fan som helst. Men sen sätter vi gränser, skapar en tillhörighet att vi är inför den här gränsen, därför så är vi bättre och de är sämre, och det går att peka åt exakt vilka håll som helst och ha folk den åsikten. Men det är snurrigt det där, jag tycker det är med, vi är medborgare utav jorden.
Ja, exakt.
Och jag tycker att det är så vi behöver börja behandla varandra. Alla är, som du har varit inne på, lika värda, alla har ett värde och vi måste ge den respekten till folk.
Ja, och vi behöver ju ena oss i det. Det är ju det som är problemet, att det är så många som tycker och tänker, och det är det som att det blir för mycket som skillnad på saker. Jag tror att vi behöver enas i det, för att det är ju så här, alla borde ju någonstans hålla med om det. Det är ju konstigt tycker jag. Men såklart, man kan ju inte bestämma vad andra tycker och tänker och känner, så att man får göra det bästa av det, och det är väl det vi gör. Gör vi det bästa vi kan med det vi har, så blir det alltid så bra som det kan bli.
Men när du ändå åker tillbaka, får du ingen nyfikenhet att uppsöka dina rötter? Det är ingenting som liksom...
Nej, jag har inte det. Det är en del av mig kanske kan känna så här, som att då handlar det mer om det, som om jag skulle kunna hjälpa kanske liksom min familj på något sätt, den familjen som jag aldrig haft. Men samtidigt så känner jag så här, jag respekterar människor som vill söka sina rötter. Jag förstår det, verkligen. Men jag har inte riktigt, jag känner inte så. Utan det är ju lite grann så här, min mamma och min pappa här, det är mina föräldrar. Min bror här, det är min bror. Och sen så tycker jag, för mig i min värld, så är inte familj alltid blod. Utan i min värld så är det så här, jag har vänner som är mer familj än liksom, så här, vad säkert familj många gånger kan vara. Så att det är ju lite hur man ser på saker och ting. Jag tycker att det viktigaste är liksom hur man behandlar varann, hur man ser på varann, vad man gör för varann. Och det behöver inte vara blodsförknippat.
Nej. Vad händer framöver? Vad har du mer för planer?
Idag, käka middag. Nej, men jag har så jäkla mycket grejer på gång. Jag har så mycket grejer. Jag ska ju starta en podd, har bestämt mig. Jag har nu under 2 år kört föreläsningsturné. Det har jag åkt runt till 20-25 svenska städer varje år. Jag vill fortsätta med det. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att möta människor. För det är ju det här, jag gillar att möta människor på riktigt. Och såklart, corona nu och det som det är. Men såklart, jag tror att jag behövs där ute. Så att jag kommer att sätta ihop en föreläsning. Idag föreläser jag mycket digitalt. Jag jobbar med det som har massor av saker som jag kanske inte borde prata om. Jag ska inte göra det, det blir bara dåligt. Men jag håller på med en ny bok också. Jag har släppt en bok, håller på med en biografi nu. Och den planerar jag släppa om 3 år kanske. Och där kommer jag ta upp lite mer just allting jag lärt mig. Egentligen handlar det om att jag kommer öppna upp lite mer om det jag aldrig pratat om. Och det är ju så här, jag pratar ju lite lätt om så här min barndom, och jag kan återigen säga att min barndom har inte varit så här skitdålig. Däremot så är det så här att jag har ganska många så här saker som jag upplevt som färgat mig väldigt hårt. Och det är, jag vill inte få någon offerkofta. Jag är inte någon sån här som vill föra vidare som man tycker synd, stackars snubbe. Utan det handlar mer om att jag vill ge människor någonting bra. Jag vill ge människor i första hand den här förmågan att förstå att vi kan påverka, vi kan skapa, vi kan förändra. Inte allt, för världen är full av saker också vi inte kan förändra och göra annorlunda. Men världen är full av de här saker vi kan ändra på, för att skapa, göra, lyckas med. Och det är där vi ska vara. Så att när vi är där, så för mig, jag gör massa grejer. Jag tror att jag ska inte tråka ut alla de som lyssnar med det här, utan de kommer att se, de kommer att höra. Och återigen, liksom, de som följer mig på Instagram, de vet ju mer, eller om man går in på hemsidan eller någonting. Men det är så här, mitt mål, det är att lämna ett fett jävla avtryck. Och det ger människor någonting som stannar för evigt. Det är inte det som att bara som göra någonting som är nu. Utan jag vill ge människor den här förmågan på riktigt. Och den ska föras vidare till barn, till barnbarn, till barnbarnbarn. Och det är bra grejer.
När du pratar om barn, jag vet ju att du har barn. Hur förmedlar de här sakerna till dina barn?
barn gör ju inte som föräldrar säger, utan de gör ju som vuxna gör. Så att jag tror att det viktiga är att man ska liksom göra så som man vill att barnen ska göra. Man lär ju dem värderingar, man lär ju dem liksom bra vanor. Vi behöver ge dem mer av de här bra sakerna. Istället för att visa att vi stressar, istället för att visa att vi mår dåligt. Såklart, vi ska inte dölja det. Men vi behöver ge dem sätten hur vi hanterar det. Om vi kan liksom bli lite bättre förebilder, så tror jag att våra barn får med sig någonting som är lite bättre. Och min dotter Julie, hon är 14 nu, fick diabetesdiagnos för 4 år sedan. Och vi jobbar ju nu med bit-diabetes, som jag brinner väldigt mycket för. Och där finns det ju 2 segment. Du har ju typ 1-diabetesen som hon har då, och du har typ 2-diabetesen som är helt annorlunda. Men just det här liksom med hur man hanterar saker, hon är en hjälte. Hon har hanterat det här så jäkla bra, så att jag är helt blown away. Hon är den smartaste människan jag känner. Så här, det var någon gång, jag kommer ihåg det som i början. Och då tar ju hon ganska mycket sprutor med insulinet. Och jag kommer ihåg, jag frågade henne någon gång. Så här, ja, men Julie, är det inte jobbigt med de här sprutorna? Och jag tänkte efter att jag kanske borde tänkt lite mer positivt med det. Och hon svarade så här, ja, men vad har jag för val? Ja, det är bara att göra. Så att ingen fara. Och då blir man lite grann så här, fasiken, det där svaret gick rakt in. Men just där, jag tycker det är som att jag försöker vara en bra pappa. Jag försöker vara en bra förebild, och inte bara för henne utan för alla ungar jag möter. Alla ungar som jag någonstans kommer möta på vägen. Jag vill ändå liksom spegla någonting bra. Jag tror att vi speglar hela tiden det vi är. Och genom att göra bra saker, genom att försöka hantera oss själv på ett bra sätt, så kommer vi spegla det.
Jag tror det med, det behövs bra förebilder. Speciellt hur sociala medierna ser ut idag, så kan man kanske ifrågasätta vissa förebilder som tyvärr finns där ute. Men jag tror det är bra att det finns, alltså verkligen någon som kommer in med ett större syfte i livet och vill förmedla det, precis som du gör.
Ja, och sen är det ju så här också, som att jag vet inte ens om vi är gjorda för alla de här intrycken. Nej. Tänk dig som hur mycket intryck vi får idag som man inte fick förr, när vi var små till exempel. Och det här lever de med från dag ett. Och jag tror att man behöver då hjälpa till och ge sätten hur man kan liksom hantera det på ett bra sätt, så man inte plockar upp all skit och känner att man liksom jämför sig med hela världen och så känner man sig inte tillräcklig. Utan vi behöver förstå att vi alla är olika. Vi alla är bra som vi är. Och sen handlar det om liksom att behandla sig själv bra. Det börjar med oss. Och sen så handlar det om att föra det vidare till andra. Så att behandlar vi oss själva bra, värderar vi oss själva bra, så hanterar vi oss själva bättre. Och det gäller även andra.
Jag tror det med att ta beslut per dag. Om jag inte har hört helt fel, så tar vi idag lika många beslut på en dag som man förr i tiden gjorde under en hel livstid.
Åh jäklar, ja.
Att gå in på din telefon är ett beslut. Att välja en app är ett annat. Vilken bild du ska stanna på är ett beslut. Gilla, alltså listan är lång. Jag menar idag när vi går in på Netflix, varje film du swishar förbi är ett beslut som du har sagt nej till. Förutsatte man i en VHS för att man hade 2.
Ja, exakt.
Eller man valde mellan kanal 1 eller 2. Nej, det har blivit helt galet. Ja. Så folk, jag tror att det finns något som heter utmattningssyndrom, tror jag också. Jag tror det är därför folk idag när de går in och ska beställa mat orkar inte.
Nej.
Man har redan tagit för många beslut på tunnelbanan av att sitta med den jävla telefonen. Så det är helt galet.
Och där ska man ha enkelhet med sig.
Ja.
Att göra det enkelt.
Verkligen.
Det är liksom, vi behöver liksom, titta inte på alla 100 ifall du tycker det är jobbigt. Det är som om du ska välja. Utan fast kan hitta de som känns bäst. Scanna av och sen hitta de bästa och sen kör du. Smack. Resultat.
Ja, jag håller med. Nu, ifall man inte följer dig på sociala medier eller hemsida eller så, var hittar man
det? Då tycker jag de ska göra det direkt. Jag heter snabel-a Martin Nylén. Det är många som tror att jag heter Martin. Och vissa har inte fattat att jag inte stavar med å på Instagram. Utan jag heter Martin Nylén. Där, och hemsidan är www.martinnylen.com, och där hittar man egentligen all information om mig. Är det som man vill boka mig på någonting, är intresserad av någonting, så kan man höra av sig det. Hör inte av er med en fråga bara. Träningsupplägg på 3 månader och kosten till, den kommer jag kanske inte svara på. Annars svarar jag på det mesta. Mm. Så att det, jag gillar när folk hör av sig, men inte med den där frågan. Det blir lite jobbigt, tar lite mycket tid.
Det är ganska skönt att höra av sig till en coach och be om ett träningsupplägg och kost och tro att man bara ska få svaret helt gratis.
Men du, jag gjorde det i början. I början så svarade jag. Det var kanske det som var det dumma. Ryktet gick. Han, den här killen, vet han svarar. Jag fick träningsupplägget gratis.
Ja, jävlar.
Ja, jag vet inte.
Nej. Det gäller då, vissa grejer måste man hålla på. Du, jag får säga verkligen tack för ett jättebra samtal.
Ja, tack själv för att jag fick komma. Det var verkligen på tiden nu.
Ja, men definitivt. Och det ska bli, fan, jag ser verkligen fram emot att du kan få åka till Sydkorea och komma ner dit och uppleva att jorden skakar. Sen inser du att det bara är en jordbävning och så är det så här, okej.
Exakt, ja, vi får se. Ja, vi får se vad som händer. Det här är faktiskt en spännande grej.
Ja.
Vi får se.
Det låter som att vi har en del två där på gång när du har varit på din resa och vi verkligen kan gå djupt.
Det kommer finnas väldigt mycket dokumenterat tror jag därifrån då.
Super, det ser jag fram emot. Mårten, återigen, jättestort tack.
Tack snälla.
Till alla er som lyssnar får jag önska er en fantastisk vecka. Och skapa er själva, precis som Mårten har sagt där. Bygg, bygg, bygg. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!